hallå, då har det blivit dags för dagens sista panel här. Och jag kan presentera mig själv här till att börja med. Jag heter Gustav Nyqvist och jobbar för VG Live. VG Live är en del av Svensk Live och vi är alltså Västra Götalands området av Svensk Live. Vi är en branschorganisation av musikarrangörer inom populärmusikområdet. Och vi är här för att påverka, vi är för att representera våra medlemmar. Och när vi pratar med våra medlemmar så har vi gjort en rapport här under året som heter Arrangörernas förutsättningar efter pandemin här nu. Och då är det några frågor som dyker upp till det som är gamla klassiker. Och det är att kommunerna är väldigt viktiga för våran bransch. Man vill vara autonom, men man vill också ha ett samverkande med kommunerna. Och man vill kanske inte bli utkonkurrerad av kommunerna. Och då finns det en fine line där som vi har upptäckt. Det som alla här inne har upptäckt som någon gång har arrangerat musik, tror jag. Och det är det vi ska prata om här idag. Och jag ska börja med att presentera min panel här. Och då har vi två arrangörer och två tjänstepersoner. Då har vi David Degemark här från Dagmark från Kungsbacka. Evenemangsansvarig. Vi har Jenny Persson från Trollhättan. Enhetschef för kulturförvaltningen. Vi har Harriet Andersson, KB Väst, kulturbolaget. Och vi har Viktor Andersson från Babel i Malmö. Tack för att ni är här. Jag tänkte att vi skulle börja med Viktor här och prata om det fria kulturlivet. Vi har liksom kommit väldigt bra nu i tajmingen efter den förra panelen här när vi pratar om det fria kulturlivet. Känner du dig som en del av det fria kulturlivet?
Ibland. Det skulle säga att det beror på vem jag frågar. Frågar Jakob på Kulturrådet så är jag nog en del av det fria kulturlivet. Men frågar jag Malmö stad så skulle jag säga att de ser mig som kommersiell aktör.
Hur tänker du, Harriet?
Ja, det är väl en definitionsfråga. Jag tänker att folk inte ser mig som det fria kulturlivet och utan mer som en kommersiell aktör. Och det är ju uppenbarligen, det är ju egentligen samma sak, men det upplyser väl inte så.
Just det. Du är i vissa avseenden kommersiell och i vissa avseenden en del av fria kulturlivet. Vad är då kommersiell i det här sammanhanget? Är du en kommersiell aktör, Viktor?
Vi gör absolut konserter som vi tjänar pengar på. Men vi gör ju en massa konserter som vi inte tjänar pengar på. Där vi förlitar oss på att baren täcker upp det eller att Kulturrådet täcker upp det med det lilla eller verksamhetsstöd vi har därifrån. Men vi har ju inget stöd från Malmö stad till exempel. Vi har ett litet stöd från Region Skåne genom Skånsk Live som delar ut pengar till arrangörer för specifika evenemang. Men det är försumbart i det stora hela. Mm. Så att min känsla är att andra ser på mig som en kommersiell aktör som tjänar pengar på det här och springer hela vägen till banken.
Mm. Det är djupa fickor helt enkelt. Nej.
Nej.
Nej. Nej, utan vi brukar ju prata om svensk kulturpolitik. Och den är ju ofta offentligt finansierad för att den inte är kommersiell. Men så fort vi pratar om populärmusiken, då tänker folk så här, ja men den är populär, den är kommersiell. Och den finns inte inom de här andra musikområdena som jazzen och konstmusiken, som Göteborgsoperan till exempel. Det är den minst kommersiella musiken vi har i riket, så är det ju operan. Vi kan inte sälja biljetter för att finansiera det. Den har en väldigt låg självförsörjningsgrad. Så den här i VG Live brukar vi använda den här bilden av pyramiden. Där har du liksom amatörerna i botten. Det är de som alltså inte får betalt. Och det är också kulturskolan och studieförbunden. De som liksom lägger grunden till det svenska musiklivet. Du har livescenen hela landet i mitten där. Och sen har du näringsliv i toppen. Och det är de här begreppen i folks huvuden, va? Att vi är näringsliv. Då är vi inne och pratar i den övre ekonomin. Och då tänker man på ett annat sätt än när man pratar om kultur och det fria kulturlivet. Det är liksom svårt att kombinera de två delarna i hjärnan. Så fort man säger kommersiell musik, då tänker folk näringsliv. Och då ska ni klara er själva, eller hur? Men det gör man kanske inte. Och då måste man boka vissa band som är mer eller mindre kommersiella. Och det är kanske inte därför man håller på med musik, för att boka toppen av pyramiden.
Både och, skulle jag säga. Jag bokar gärna toppen om jag får och har råd. Sen är vi en scen som tar in 500 personer, så det finns en ekonomisk aspekt i det som gör det, det är en svår, just det här mellanskiktet, det är ju svårt att tjäna pengar på.
Ja, det ser inte ut att ha samma bra byggnation där liksom. Det ser inte lika stabilt ut som i botten. Och det ser inte lika festligt ut som i toppen där med det här guldtältet liksom. Det är en stor produktion där i toppen.
Absolut. Jag är ju då, jag har varken bar eller stöd ska säga, utan jag lever endast på biljettintäkter som ska även finansiera då hela min verksamhet, inklusive mig själv, mitt kontor, mina bolagsavgifter och allt vad det är när man är privat. Och det innebär ju såklart att jag inte fullt ut kan ha det program jag skulle kunna tänka mig ha. Måste ju göra saker som säljer biljetter. Sen gör du ju inte alltid det ändå, för att då hade man väl löst arrangörsgåtan. Men i huvudsak så måste det gå runt på bara biljetter.
Mm. Och som arrangör så är du nästan alltid den som tar risken.
Du tar risken, inte säljer biljetter. Och du är den som har betalt sist kanske till och med.
Oftast ja.
För när vi pratar om det fria kulturlivets andra konstområden så kan man tänka på teatern och sådär. Och då är man ju ett produktionsbolag. Så har man massa anställda eller folk som frilansar till det här produktionsbolaget. Och de har ju firmor, de har aktiebolag, de har enskilda firmor, de har ekonomiska föreningar, de har ideella föreningar. Men en regiassistent, en stipendiat, en kostymör, en regissör, skådespelare, där får man betalt liksom. Man är professionell, man driver sitt bolag, för man, men man producerar kultur. Det är liksom, och ni är med på vad jag menar med det här med hjärnan, vad som händer när vi pratar om de här sakerna. Det är liksom inte alltid man tänker att man är kommersiell. Men i vår bransch, i musikbranschen, i populärmusiken, då är det liksom så här, du är kommersiell aktör för att du har ett bolag kanske. Men det är ju det här gamla begreppet, den ofrivilliga företagaren. Det är ingen som inte vill, vi vill ju inte vara anställda av kommunerna allihopa kanske heller. Men jag tänkte att vi ska gå vidare till kommunerna här och prata om de här politiska uppdragen som ni har att förhålla er till. Vi ska prata lite kort om det. Vi var inne på det innan panelen här också, men utifrån det vi pratar om nu, David, hur tänker du om de här sakerna med hur ser man på det fria kulturlivet och populärmusiksarrangörerna, eller hur ser du på det? Du är ju dessutom gammal arrangör inom det fria kulturlivet.
Jo, precis. Jag är gammal arrangör och har jobbat på Sticky Fingers som tidigare nämndes under många år. Nu har jag äran att jobba med evenemang i Kungsbacka kommun, vilket är ett av de roligaste jobben jag har haft faktiskt. Det är det fria kulturlivet och arrangörslivet i Kungsbacka där jag är verksam. Bubblar, det är på gång. Det finns inte jättemånga stora arrangörer som gör saker som är verksamma eller registrerade i Kungsbacka, rättare sagt. Utan vi jobbar ju mycket med de större arrangörsbolagen som hyr våra lokaler och så vidare för att göra saker. Och jag tänkte lite på det ni sa förut, att man investerar ju som arrangör oftast i artisters karriär. Man är med tidigt och följer dem också i sin utveckling, vilket gör att man kanske som arrangör, det går inte bra i början av första året, men sen blir ju större artisterna blir, då kan det bli en bättre avkastning. Jag vet inte om ni känner igen det, Harriet och...
Både och skulle jag säga, men det är ju för mig som har en kapacitet som är begränsande. Jag kan ju göra konserter utanför Babel också, men jag skulle också säga att den där toppen har ju blivit Live Nation, och alla bokningsbolag vet ju om när de kan tjäna pengar. Så när jag har byggt artisten så kan de, och tagit risken, så kan de ju välja att tjäna pengar när de vet att de kan sälja biljetter. Så då hyr de in sig hos dig eller hos Draken eller hos vilket ställe som helst. Eller hos mig. Och så kan inte jag få utväxling på biljettförsäljningen utan får förlita mig på baren återigen. Vilket inte är dumt på ett slutsålt gig, men det är ju just den här att man bygger mycket artister. Man är med från, de står här och gör ett gig för 50 personer och sen så får man inte ta del av kakan. Mm. Det är väl det som är dilemmat.
Det är inte roligt.
Inte alltid. Men man kan vara glad för artisten ändå.
Vi bokar ju kommunen akter själva också, och det handlar kanske mer om att tillgängliggöra, alltså tillgängligheten av musik och konserter som inte ska behöva kosta 500 kronor per biljett, utan vi sätter det i ett sammanhang så fler kan upptäcka den konstformen då som det är fantastiskt att gå på en livekonsert. Men det får vi göra med en balans och även med en nära samtal med de fria aktörerna. Det tror jag är jätteviktigt. För vi har ju ett uppdrag att vara möjliggörare och brobyggare och även då skapa så goda relationer som möjligt. Det är ett jättefint mantra tycker jag i Kungsbacka i alla fall. Och då kan vi inte gå in och boka 10 gratis kvällar på torget en sommar. För då vet vi att vi dödar en del andra delar i kommunen där kommersiella arrangörer eller fria arrangörer kan ha intäkter och överleva.
Vi har ju ett bra exempel där i Trollhättan, Jenny. Kan inte du berätta lite om liksom hur det var innan det här med Sommarpuls och hur man gjorde med Sommarpuls?
Men först och främst är det väldigt roligt att få vara här från Trollhättan, 37 minuter norr om Göteborg. Och vi har ju ett väldigt, ändå ett rikt kulturliv i Trollhättan fast vi är så nära Göteborg. Så det är ju också en utmaning för oss att förhålla oss till den stora staden. Men ändå ha ett rikt eget arrangörsliv och liksom att det är en plats som är attraktiv. Det är ju någonting vi jobbar väldigt hårt med. Också många platser gör i Sverige såklart. Men när det gäller just Sommarpuls så var det så att Trollhättan bytte politik i samband med valet och i samband med det fick vi ett nytt uppdrag att göra Trollhättan mer attraktivt på sommaren genom arrangemang. Jag jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen och det var vi som fick det uppdraget. Och det var kort om tid och det var ganska stort. Och då insåg vi att det här kommer vi inte klara själva. Vi kan inte göra det här varenda arrangemang i egen regi. Utan då tog vi kontakt med olika typer av arrangörer i Trollhättan. Allt ifrån föreningar till arrangörer som är då kommersiella kanske som vi ser på dem. Men som är väldigt vana att arrangera och kanske täcker upp olika genrer. Och så gjorde vi saker tillsammans och det föll väldigt väl ut.
Och det här var någonting man inte hade gjort tidigare för att man fick helt enkelt inte samarbeta med kommersiella aktörer som man ser på det från kommunaltåg då, med kommunallag och allt vad innebär.
Det är ju lite känsligt och vi kan ju inte ge ett bidrag eller vi har inte ett sånt system i Trollhättan att vi kan ge verksamhetsstöd eller bidrag. Däremot har vi ett väldigt utvecklat föreningsstöd för arrangerande föreningar. Men här handlar det ju om att vi gick in med olika kompetenser och olika delar i ett arrangemang till exempel och hjälpte så att vi tog vissa kostnader och arrangören tog vissa kostnader och så samverkar vi det. Men i och med att det var ett nytt uppdrag så var det ju lite som ett oskrivet blad och då upplevde jag att det är enklare än när man ska ändra kontexter som har funnits länge och där det finns traditioner och invanda mönster. Så det var väldigt härligt att det var liksom just ett nytt blad att få utforska.
Hade man kunnat göra det här för 20 år sedan? Eller vad har förändrats? Det är min ledande fråga egentligen. Vad är det som har förändrats? Har någonting egentligen förändrats eller är det bara att man har testat någonting?
Jag tror att vi hade kunnat gjort det för 20 år sedan, men då hade kanske samverkansarrangören sett olika ut, för då hade vi en liten annan struktur vad gäller, om vi säger musik inom pop och rock, om man säger så, då, så hade vi en annan arrangör då på den tiden, så då hade vi nog gjort det tillsammans med dem. Men nu var det ju andra arrangörer och då får vi göra det på ett annat sätt, helt enkelt. Mm. Men svår fråga att svara på.
Ja, för vi... En av de här frågorna som dyker upp ständigt i hela Sverige är ju det här med att man känner sig konkurrensutsatt när kommunen går in och arrangerar en stadsfestival till exempel. Här är ju ett bra exempel på hur man bjuder in arrangörer istället. Och det ser ju väldigt olika ut vilken kommun man nu är i Sverige. Men Arje till exempel, hur upplever du att situationen är i Göteborg? Nu är Göteborg väldigt speciellt för det bor nästan 500 000 människor här. Så när vi pratar om regionen så är Göteborg ett särexempel liksom. Men visst är det väldigt mycket gratisspelningar i Göteborg?
Ja, det är det ju.
Och hur känns det som arrangör?
Ja, det är ju en konkurrens helt klart. Vi har ju dels då Kulturkalaset som har mycket gratisspelningar. Sen har vi ju även Liseberg som, det är väl inte gratis nu, men det är väl mer eller mindre gratis. Och problemet är väl att de här människorna som sitter på de här positionerna och bokar de här banden som spelar gratis gör väl ett för bra jobb kanske. Det är mycket, det som bokas är ju det som vi andra kommersiella aktörer som gör det året runt skulle vilja boka. Men det går ju inte om de har spelat på Liseberg eller Kulturkalaset att boka dem inom närtid. Utan hoppar man ju över liksom en
nej,
säsong.
Nej, inte, under, så inte under dina förutsättningar. Nej. Så du behöver kanske ha 400 kronor i entré för den biljetten.
Ja, men absolut.
Och Liseberg tar 120 kronor för den biljetten kanske.
Så, precis.
Men om man tänker så här då. Vi har pratat lite inom internt i VG Live så här om att kommunen är beställare av offentliga tjänster liksom, till göteborgarna till exempel, eller Kungsbackaborna. Men man är ofta utförare, man är beställare och utförare. Så på kulturförvaltningen så beställer man kultur och utför kultur. Men hade man inte kunnat agera som en, kanske bara en beställare i större utsträckning, ungefär som i Trollhättan där, och som jag vet att ni gör i Kungsbacka också. Men om man liksom breddar liksom blicken på vilka aktörerna är, för det här med de här kommersiella aktörerna tror jag är liksom ett tankespöke som sitter lite i väggarna från den här pyramiden. Liksom. Hur stor är liksom benägenheten från båda håll? Hade man velat ta ett kommunalt uppdrag, Viktor, om Malmö stad kommer till dig så här? Tjena.
Om det hade varit rimligt, både ekonomiskt och tidsmässigt, skulle jag säga att det är väl ett av de stora problemen för oss också är att ha tid. Vi gör 240 evenemang på ett år i vår lokal och ett gäng utanför. Vi är fyra personer som gör det.
Det är men om ni får betalt för det?
Om vi får betalt för det, absolut. Det är väl klart man vill vara...
För nu var det som att du ryggmässigt utgick för att du inte skulle få betalt, eller hur?
Nej, det skulle jag inte säga. Men framförallt så skulle vi behöva vikta det mot vår vanliga verksamhet och hur mycket tid vi skulle ha för att göra det. Eftersom den vanliga verksamheten kan man inte lämna över och bara låta någon annan göra. Man sitter i ett litet hus och...
Men vi leker med att tid finns då. Skulle du vilja ha ett uppdrag från kommunen och vara med och programlägga det utbudet som ska vara Malmöborna till godo?
Det är gärna med.
Vad säger du, Harit?
Vi är väl olika arrangörer, tänker jag, i och med att jag då är sån som hyr in mig och inte har ett eget ställe. För min del och mitt arrangörskap så är det snarare så att jag tycker att det skulle bokas kanske, det skulle inte finnas så mycket gratiskonserter, och det som bokas skulle vara en annan typ av konserter som inte är så kommersiellt gångbart. Det finns ju mycket annat man kan boka, tänker jag.
Mm. Hur tänker David och Jenny? Eller hur jobbar ni med fria aktörer i Kungsbacka till exempel?
Nej, men vi försöker ha dialog ofta och mycket. Vi har löpande band, fyra träffar med arrangörer som gör saker i, vi kallar det stadskärnan, alltså 3 kilometers radie där du kan promenera. De träffar vi ofta och vi pratar om framförhållning och vad har de på gång och vad gör vi som kommun. Jag tillhör kultur- och fritidsförvaltningen också. Och vi gör ju mycket saker. Jag ser ju ibland att vi gör lite för mycket saker som andra skulle kunna göra. Och vi vet att vi också måste tänka om fullständigt och förändra vårt sätt att jobba. Så att det här är högt på agendan och det är kanske svårt för dig att programsätta i Kungsbacka, men det handlar också om kompetens och nätverk och kontakter där, tänker jag, för att vi har det internt, producenter som bokar mycket, och vi har en jättefin teater med 500 platser, men en föreningsperson som bokar jazz och blues i Kungsbacka kanske inte har samma nätverk till vissa andra bokningsagenter kanske, men där får vi leta och vara väldigt proaktiva i det arbetet, för det är något nytt, tror jag, att tänka på det sättet i Kungsbacka. Mm.
Jag tänker på de här resurserna som finns inom kommunen när vi pratar om scener, alltså befintliga lokaler som redan är kittade och klara, som står där och kanske inte används alla dagar i veckan. De skulle man kanske vilja ha tillgång till. Jag tänker, i Göteborg så finns det ju så här Stora Teatern som ägs nu då av Stadsteatern i Göteborg, och det är en väldigt fin scen, det är ett så här fantastiskt scenrum, det är en scen som är byggd för professionell teater, i alla fall professionell teater för 100 år sedan, men den är ju kanon till livemusik fortfarande. Där hade man ju velat arrangera någonting, men det kostar ju lite av en förmögenhet att vara där.
Mm, det gör det. Jag arrangerar ju absolut på Stora Teatern, konserthuset. Och det är otroligt dyrt, ja. Och allting kostar, och man får komma in sent, och ska man ha en timme extra så kostar det ännu mer. Så att ja, där skulle man absolut kunna jobba på ett annat sätt, tycker jag, att låta oss andra arrangörer komma in till ett lägre pris. Det är ju också ett problem med Stora Teatern, att de bokar ju ett eget program, och de bokar ju inte bara smala saker, utan de bokar ju sådant som jag också skulle kunna tänka mig att boka, och de behöver ju inte tjäna några pengar på det, vilket gör att de kan ju prisdumpa sina biljetter. Så där har vi en konkurrens också.
Det är sån här grej man inte tänker på kanske. Man brukar prata om publikarbete i alla kulturella tillfällen när man har en publik. Och vad som händer när kommuner arrangerar och sätter väldigt låga biljettpriser, det är ju ett form av publikarbete. Man vänjer ju besökarna vid att jag ska gå och se Mando Diao, det kostade 150 spänn. Och så tänker folk så, jag går på det. Och sen när man går på en annan arrangör i det fria kulturlivet, så kostar Mando Diao kanske 400 spänn. Så tänker man så här, nej, men jag såg ju Mando Diao, det var ju, vad dyrt det är liksom. Så att det är sånt där man kanske inte riktigt tänker på när man inte är i branschen liksom, sådär. Men tänker ni, vad är det som hindrar från att släppa in liksom det fria kulturlivet? Eller jag försöker ju inte använda kommersiella arrangörer så mycket, eftersom att jag tycker att det liksom, de är inte alltid kommersiella. Eller de vill kunna vara i mellanskiktet här. Man inte kan gå runt liksom, för att det är en väldigt tuff bransch, man riskar för mycket. Hur kan man släppa in folk på de här kommunala scenerna eller använda det som finns?
Ja, för Trollhättans del så finns det ju flera scener, kan man säga. Bland annat en som vi kallar Stagebox i N3, Mötesplats för kultur. Och de är ju tillgängliga, så att vi vill ju jättegärna ha liksom dialog med arrangörer som är intresserade att arrangera i Trollhättan. Oavsett egentligen vilken form som är start, att jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar med varandra och lär känna och hittar liksom sätt framåt, så att arrangörer vågar ta kontakt med oss på kommunen, och att vi diskuterar oss fram till om det går att hitta en lösning. Sen kan det vara andra saker som sätter käppar i hjulet, att lokalen kanske är för liten, eller den kanske är för stor, eller den kanske inte funkar av andra anledningar, att det blir för dyrt att rigga upp den om det är en enklare kanske lokal eller så. Och utomhus till exempel, hur skapar vi förutsättningar för att göra saker utomhus på platser i Trollhättan? Det är ju sånt som vi pratar om väldigt mycket och vill komma framåt i.
Mm. Var det inte du och jag, Victor, som pratade om ett sånt litet skräckexempel från Malmö, just när man får nyttja. Var det vi som pratade om den här parken i Malmö? Eller var det Totte?
Jo, det var det. Och det var KB som fick köra ner ett tak från Kristianstad för att genomföra konsert när Malmö stad har ett tak till den scenen som ligger i en lada. Men de ville inte låna ut det just då.
Därför att
han som var ansvarig var på semester, tror jag.
Men var det inte något också om att det var att gynna kommersiella aktörer? Att...
Ja, det är väl alltid en fråga när man pratar med kommunen, att de är ju väldigt rädda för kommunallagen och att gynna oss kommersiella eller som driver ett aktiebolag eller så.
För det var ju alltså ett tak som satt över ett publikområde som var uppsatt och klart, där kommunen arrangerade x antal spelningar under en vecka?
Nej, de kör en månad juli och gör fri entré konserter. Mm.
Och sen ska man ju plocka ner det taket förr eller senare. Ja. Och då tänker man ju, då kan KB vara där innan man plockar ner taket och arrangerar en spelning, men nej.
Nej.
För att man stöttar det kommersiella aktörer.
Jag vet inte vad den slutgiltiga anledningen var, men det kändes absurt. Mm.
Vilka band ska då kommunerna boka, Harriet? Jag vet att du har en finurlig idé här. Vilka band ska kommunerna boka när man nu bokar band?
Nej, det har jag nog ingen. Jag kan kasta ut med massa namn, men det finns ju jättestora artister som kanske drar en annan socioekonomisk grupp till exempel i Göteborg, som man kanske också vill nå och vill komma till Liseberg och så vidare. Det finns väl också liksom stora band som kanske är för dyrt för mig att arrangera, som man kan ta hit. Men även liksom, det finns en massa olika genrer helt enkelt som man kan boka, och som kanske är svårt för mig. Dels för att jag inte når publiken, men dels för att det kan vara lite smalt ibland. Men jag tänker, är det också fri entré, så kanske folk kommer ändå.
Men jag tänker på det vi pratade om också med band som är på turné. Som alla arrangörer är liksom hänvisade till. Okej, vad ligger på bokningsbolagen just nu? Det är sällan man flyger in ett band som inte är på turné för att det är befriat med alldeles höga kostnader. Där tänker man att där är kommunen kan bränna lite pengar på att flyga hit något fränt band från Perth liksom, där det bubblar nu. Liksom. Det kommer ju aldrig Harriet ha råd att göra och sätta 6 personer på ett flygplan och flyga in dem till en spelning i Göteborg. Och lyckas lösa det kommersiellt. Men där kanske kommunen kan sticka ut hakan. Plus att det är ju gamla bokare som sitter på de här tjänsterna som kommer från det fria kulturlivet och har varit arrangörer i alla år. Så de är ju oftast jäkligt duktiga på det här jobbet också.
Det låter inte så hållbart det där att flyga in ett band. Nej. Och som kommun också. Eller?
Nej, men de ska ta nattåget från Tyskland.
Exakt, eller cykla på Kattegatleden upp genom Halland.
Snyggt Kungsbacka sälj där.
Ja, nej men det är väl, alltså vi ser ju med på uppdraget också. Vi har ju ett platsvarumärke i Kungsbacka sen några år tillbaka. Alltså hur vill Kungsbacka borna att Kungsbacka ska bli i framtiden? Och vi ser ju, vi jobbar ju väldigt mycket nu för att vara en dynamisk, levande plats och en stad som sprutlar. Och det här är ju floskler för många kanske, det är klassiska grejer, men tittar vi på det vi gör och ser, men vad är för oss som jobbar med evenemang, är det ganska enkelt, för alla evenemang skapar ju lite mer bass och det blir trevligt och folk som träffas utomhus eller lokal skapar ju liv och rörelse. Och då får man väl också ihop med se vad är det för program som har varit under året. Finns det arrangörer som ska göra saker i våra lokaler som har en långsiktiga plan? Kan man bygga någonting tillsammans? Jag tror mycket på samverkansmodellen. Att sitta ner och prata och se. Och jag har inte hört om Puls, heter det va? I Trollhättan tidigare. Men det låter ju helt fantastiskt. Och någonting som jag vill veta mer om.
Jag tänker också att det skapar en bra infrastruktur för på nytt födelse som vi verkligen behöver i vår bransch. Jag tänker att vi sitter här nu, vi är runt 40 alla som sitter här. 4 av oss i alla fall är gamla arrangörer. Vi representerar liksom genomsnittsåldern för de som producerar livemusik i Sverige. Det är ju inte bra. Så på mindre orter framförallt där man inte har 100 föreningar och typ 30 kommersiella arrangörer. Då måste man ju på något sätt jobba med på nytt födelse så att det liksom kommer någon som tar vid. Alltså man vill gå på en spelning när man är 16, 17, 18, 19 och bara fränt, grymt, det där vill jag också göra. Och om då Sommarpuls till exempel fångar upp de personerna.
Unga arrangörer tänker du?
Ja, men bygga från grunden.
Ja.
Genom att inkludera det lilla kulturliv man har i det fria. Så att de har liksom mycket att göra helt enkelt. Så att man finns saker att jobba med så man liksom går vidare.
Ja, nej men, att det finns utbud för de unga är givetvis jätteviktigt. Och sen i Trollhättan så jobbar vi väldigt mycket med att stärka ung kultur och initiera och intressera fler unga för att arrangera. Och på N3, Mötesplats för ung kultur, så till exempel finns det en peng du kan söka om du är ungdom eller ung och vill arrangera. Det finns scener, det finns studios, det finns en infrastruktur och det finns en plats där du kan träffa andra framförallt. Och vi har coacher som hjälper dig på vägen. Och där ser vi att framförallt att satsa ändå mer på arrangörstöd är jätteviktigt för att få fler arrangörer helt enkelt. Det är viktigt för oss. Mm.
Var de involverade någonting i Sommarpuls nu första året 2023 här? Som ett case att jobba med?
Nej, men det var en väldigt bra idé som vi tar med oss för nästa år. Om vi har, det har inte varit jättelätt att få igång det unga arrangörskapet efter pandemin. Jag tänker att det är lite samma kanske strukturer där. Men väldigt bra idé inför sommaren 2024.
Mm. Sen skulle jag vilja säga att jag tror också att kommunerna, kanske lite lättare i mindre kommuner, men i Malmö stad skulle jag säga att kommunerna når inte ut till de unga de vill ska arrangera eller de vill ska spela. Det hör av sig jättemycket folk till oss och vill spela jätteduktiga band och sådär. Så vi försöker ju, jag är ju också ordförande i Skånsk Live och tillsammans med Skånsk Live och Unga Indigo som det heter nu. Försöker vi ju guida dem till att arrangera sin första spelning hos oss eller, och söka stöd hos Malmö stad. Och det hade de inte hittat om de inte hade hört av sig till oss först.
Du är inte lika oroad som jag är över på nyttfödseln då kanske, som jobbar direkt med det liksom?
Ja, i Malmö skulle jag säga att jag är det, för att det är många som kommer en viss nivå och sen flyttar dem. Det är väl Malmös största problem just nu inom återväxten, är att ska man jobba med musik så är det svårt. Kanske för att jag sitter på den bokarplatsen som jag sitter på och tar plats. Jag vet inte vad jag skulle göra annars, men kanske ta jobb på kommunen och styra upp lite.
Det är ju ofta så det går, va? När man brukar prata om näringsliv så brukar man tänka så här, jag går från det offentliga till det privata och där börjar jag tjäna liksom pengar. Det är där de coola jobben finns. Men i kulturbranschen, då är det liksom så här, fan, jag orkar inte riska min bostadsrätt längre. Jag måste betala hyran på min hyresrätt. Jag klarar inte av det här längre. Jag söker jobb på kommunen, för då kommer jag aldrig kunna bli av med mitt jobb. Bästa avtalen, riktigt bra betalt då är det också. För jag är van på att leva på ingenting. Där går man liksom från det privata till det offentliga. Det är ganska bakvänt om vi pratar om kommersiellt och näringsliv liksom. Det är få som liksom lyckas och blir rika liksom. För vi är ju kulturskapare någonstans. Eller?
Nej, jag kommer att se.
Viktor och Babel är ett sånt kommersiellt gudställe i Malmö. Ja. Nej, men skämt sido. Jag tänkte vi skulle dra det här med social inkludering också innan vi går vidare här och öppnar upp för lite frågor. Alltså, vi har redan pratat om social inkludering egentligen. Vi pratar om de här ungdomarna till exempel och fånga upp det intresset som finns i kommunerna. Till exempel genom Sommarpuls. Där hoppas att det kan bli något med den aspekten av 2024. Där. Men alltså, social inkludering i form av det finns folk som håller på med grejer. Och om kommunen samverkar med de som redan håller på, då inkluderar man ju dem. Och så kan man växa i den rollen och så kan man gå vidare och så kanske man inte flyttar från Kungsbacka till Göteborg för att musikbranschen är större där. Utan för att det skapas mer möjligheter när vi krokar arm, som man brukar säga, liksom, mellan det offentliga och det privata, som i vårt fall då är liksom kommunen och de fria arrangörerna. Drömscenario. Kan vi komma dit?
Kanske inte direkt svar på det, men jag vill ändå säga att det som händer hela året runt är ju ännu viktigare kanske än en viss sommarperiod. Att vi hade en ungdomsspelning igår till exempel på scenen som kör en konsert. Det är ju jätteviktigt så att vi inte glömmer av och fastnar i att det är på sommaren det händer. Det händer ju hela året och då är det jätteviktigt.
Mm. Är någon som vill lägga till något här innan jag öppnar upp för lite frågor från publiken? Det har varit skralt med frågorna här tidigare ikväll, men vi får se här. Är det någon som vill sticka in något som jag bara, men det tänkte
jag. Lite medskick till kanske inte er. Jag vet inte hur det funkar i era kommuner. Men alla som ger stöd. Vi är också en scen som hyr ut. Här är ett hyr hos oss och betalar rimlig hyra. Det kommer väldigt många föreningar till oss som får stöd. Och som vill hyra in sig hos oss. Men inte, de vill betala ungefär hälften av hyran. Och som då kommersiell aktör så tycker jag det är lite problematiskt att det liksom ges stöd utan att det är tydligt var och hur mycket hyran ska vara, eller att de inte har en lokal innan de börjar kolla det.
Mm. Budgeten måste gå ihop i slutändan liksom.
Precis, för både för mig och för dem såklart. Precis.
Ja,
men och det är också mycket att de inte vill vara på kommunala ställen för att det är fyrkantigare. Det ska vara det lite mer regler, lite mer förhållningssaker som ska skötas. Man får inte komma in när man vill för soundcheck och sånt.
Mm. Kan de söka ett arrangörsstöd hos kommunen och hyra Babel till fullpris?
Det får de gärna göra. Jag vet inte.
Har det hänt?
Det är väl absolut vissa föreningar som betalar fullpris. Vissa ger vi lite rabatt för att vi gillar dem. Men jag tycker att det är liksom, någonstans måste modellen vara att det är marknadsmässiga hyror, om vi nu ska prata det. Och då är vi ändå väldigt billiga.
Ja, och det hade ju varit ett sätt för kommunen att bidra, för då ger vi ju pengar indirekt till den verksamheten ni då vill bedriva genom att släppa in föreningarna. Eller?
Absolut. Det är väl ett sätt att rundgå kommunallag och försöka.
Jag pratade med lite. Leif Pagrotsky här innan, ja. Satt och käkade lunch här och frågade så här, du är ju gammal politiker Leif, du är ju liksom gammal kulturminister. Hur ska vi påverka politiken i rätt riktning? Hur ändrar vi kommunallagen till exempel? Och då var det ju så här, glöm det. Glöm det. Det är jobbigt att höra liksom. Så svårt är det att ändra kommunallagen till exempel. Men han var ju med glimten i ögat på den. Men han menar mer på att liksom, det kommer ta väldigt lång tid. 10 år kanske, vad vet jag. Jag bara höftar till med något där. Men vi hoppas utifrån det här samtalet liksom, att vi har lagt någon sorts första snack till ett projekt som vi i VG Live håller på med, som vi kallar för kontaktannonsen för tillfället. Där vi liksom helt enkelt ska skicka ut ett gäng kontaktannonser i dagspressen. Tidningen Vi kanske, Sveriges kommuner och regioner. Perfekt tidning, tänker jag. Även Kungsbacka-Kuriren. Den heter så, va?
Norra Halland eller Kungsbacka-Posten.
Kungsbacka-Posten, ja. Där vi söker samarbete med kommuner runt om i regionen. Där vi ska föra ihop de här fria arrangörerna med kommunen och deras arrangemang. För att skapa den här samverkan. För vi tror att det kanske händer grejer då. Vi tror att liksom fingertoppskänslan som finns bland en mängd olika arrangörer är ett större utbud åtminstone. Om man ska göra en stadsfestival till exempel. Att det liksom blir ett bättre innehåll, en bättre slutprodukt egentligen till de besökare som kommer på de här olika stadsfestivalerna och arrangemangen. Tänk att Kungsbacka, det är Halland, kommer inte hända. Kanske det är Trollhättan. Det var ingen fråga egentligen, men...
Ja, du frågade här nu om vi ska ha en samverkan. Var det du...
Ja, vi vill ju liksom försöka hitta samarbeten i ett samarbetsavtal egentligen. Som att man har ett väldigt litet arrangemang och så har man ett litet samarbetsavtal med Higa för att man får låna en parkering och så är det ett samarbetsavtal. Här tänker vi liksom lite större. Man har en grupp arrangörer genom ett nätverk som VG Live faciliterar och så har man ett samverkansavtal där som löper över ett år i alla fall. Där man försöker involvera det fria kulturlivet i att arrangera saker tillsammans med kommunen. Lite påminner om Boråsmodellen som man jobbar med inom regionen. Liksom, där man liksom bygger en plattform liksom, av det fria. Så.
Vi får prata om det helt enkelt.
Vi vill att det ska vara någon sorts kulturstrategi liksom, som man ska lägga sig till med runt om i landet långsiktigt. Ja. Känns det orimligt, Jenny?
Om det känns orimligt? Nej, men som jag sa förut så tror jag verkligen på det, att det handlar om att prata. Och att sätta sig ner tillsammans och diskutera och förstå varandras olika förutsättningar för att hitta fram till den bästa möjliga lösningen. Och då är det ju såna här, tänker jag, samtal vi har här, men också att träffas i vardagen för att diskutera vad vi vill och hur skulle det kunna se ut i Trollhättan. Mm.
Jag tänker det står ju redan också i alla kulturstrategier. Stötta och samverka med det fria kulturlivet. Det politiska uppdraget finns ju där, tänker jag.
Formen. Men inte de kommersiella, det är det som är problemet.
Ja, men jag tänkte att vi kanske hade försökt bryta ner det, vad det egentligen betyder i vårt sammanhang. Liksom. Vi får se, är det någon som har några frågor? Hej, vem är det där borta?
Hej, Therese.
Tjena.
Kulturkollektivet Berman. Nej, jag bara tänker, för när du pratar om att betala fullhyra. Och det, alltså, jag tycker inte man ska ha några fördelar för att man är till exempel en ideell förening. Men just med samarbete med kommunen så söker ju vi verksamhetsstöd för att kunna hyra lokaler av kommunen. Har vi någon åsikt om att pengarna bara går runt på det viset?
Frågan är alltså att man ger en finansiering till en förening som sen går direkt tillbaks in i det kommunala bostadsbolaget kanske? Och frågan är då om det är rimligt eller inte. Vi frågar de två kommunala tjänstepersonerna.
Nej, men det här blir lite klurigt, för det här är Göteborgs stad, va? Eller?
Nej, Skövde kommun.
Det är Skövde kommun.
Vi har inga politiker här, så vi får fråga tjänstepersonerna.
Ja, precis. Jag vet inte om vi riktigt har den strukturen på det sättet i Trollhättan, så jag har lite svårt att svara rakt av. Men vi är ju... Föreningar får ju bidrag för att göra olika typer av arrangemang inom deras verksamhet, men jag kan inte den lokalfrågan rakt av, om vi har den strukturen kan jag faktiskt inte svara på.
Men jag tror frågan är lite mer så här, för jag känner igen det, för jag är också från Skövde. Jag vill nyttja kommunens lokaler. Kan inte jag bara få göra det gratis? Måste det liksom vara en transaktion mellan två olika bolag, min ideella förening och Skövde kommuns kulturförvaltning, eller Folkets hus och parker i det fallet som det var då liksom, så där, som var faciliterade kommunens lokaler. Så det var inte Folkets hus och parklokaler.
Jag tror ett bra svar från en kommuns sida är att säga att vad kul att du vill göra någonting. Kom hit, hur kan vi hjälpa dig?
Ja.
Och sen så bryter man ner och ser okay, vad handlar det om? Men det är ju jätteviktigt att fånga upp det här engagemanget som finns där ute. Du kanske också är 16-17 år när du ställer den här frågan första gången. Och då måste vi vara där och vara lite uppsökande och nyfikna som i vår roll som tjänstemän för att se. För det här kan ju faktiskt bli någonting fantastiskt på lång sikt med en bra samverkan som gror och växer med tiden.
Men tack ska ni ha och tack så hemskt mycket. Jättekul att ni var med. Tack så mycket.